du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Tackar dig för din närvaro, för den helige ande som är sänd till vår hjälpare. Tackar dig för den helige ande som vilar i det här rummet, som är här för att vidröra var och en som längtar. Och jag ber om den smörjelse och den kraft från den helige ande ifrån tronen som gör att vi får uppleva livet den här söndag eftermiddagen. Tackar dig att din godhet den springer efter oss. Och halleluja, och den tar tag i oss. Och det är din godhet, Herre, som för oss till omvändelse. Herre, jag ber om att vi ska få stå i skuggan av dig och att du ska få lysa fram den här eftermiddagen på ett underbart sätt. Och låt oss se nya bilder av dig, Jesus, nya sidor vi inte har sett. Mättas av din härlighet, av din underbara godhet. Vi älskar dig, Jesus. Herre, så lovar vi dig för att du har gett oss ditt eget ord. Och jag ber att det ska bli till nytta för oss i Herren Jesu Kristi namn. Och allt folket sa det. Amen. Vi står kvar och så läser vi Herrens ord från Josua-bokens 5:e kapitel i Herrens namn. Och vi läser där från vers 13. Medan Josua var vid Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade: nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Amen. Varsågod och sitt ner. I den här texten så finner vi Josua som var ledare för Israels folk. Han hade från födseln fått namnet Hosea som betyder frälsning. Men som redan som ung så blev han kallad av Mose att träda in som tjänare åt honom och fick då ett nytt namn, namnet Josua, som betyder Herrens frälsning eller Herren frälsar. Och det är samma stam som namnet Jesus. Josua och Jesus, det är samma namn och samma härkomst. Och när vi ser Josua liv så ser vi att han är en prototyp eller en förebild på Jesus som skulle komma. I väldigt mycket av det som han agerar i och det som han får uppleva så är han en förebild på Jesus. En del säger idag att Gamla testamentet är förlegat och det är gammalt och det är så svårt att få tag på. Men om vi ser att Jesus finns med i Gamla testamentet och att det handlar om honom från början till slut. En dag var ju Jesus i samtal med fariseerna och då han säger till dem, är riktigt arg på dem, och så säger han: ni menar att ni har tro i det, att ni forskar i skrifterna, men ni kommer ju inte till mig som jag ska ge livet, för skrifterna handlar ju om mig, säger han. Och det gör det från första Moseboks första kapitel och hela vägen till Uppenbarelseboken så handlar det om Jesus. Och Josua, han är en förebild på denne Jesus. Och då är det så att när han blev tjänare under Mose så blev han tjänare under lagen. För Mose, han representerar lagen. Han fick gå bredvid Mose och när Mose gick upp på berget för att få lagtavlorna så står det om Josua att han fick vara med en bit men inte hela vägen. Han fick inte se den härligheten som Mose fick, men han fick vara med Mose. Han var en mentor för honom. Han var lärling, precis som vi har lärlingar här. Så var Josef eller Josua en lärling åt Mose. Och där i så blev han en prototyp för Jesus. För det står om Jesus att han var född av kvinna, ställd under lagen. Precis på samma sätt. Han kom ner hit och följde lagen. Precis som Josua följde precis som Josua följde Mose, så var Jesus här nere och levde ett liv efter lagen till punkt och pricka. Och han gjorde något fantastiskt. Han fullbordade lagen. Det står om Mose att när han gick upp på Nebo berg så fick han skåda in i det nya landet som han skulle ha enligt löftena i Israels land. Men han fick aldrig komma in. Och det har också med en mönsterbild att göra. Lagen, våra egna gärningar, det som vi kan prestera, kan aldrig komma in i det som Gud har kallat till. Det kan bara se in i frihetens land. Så Mose var tvungen att dö på att bli begravd av Gud själv. Och det var inte det att Mose var någon dålig människa. Det står om honom att han är den största profet som någonsin har funnit. Han var full av helig ande. Han var helt fantastisk människa. Och jag ska bli underbart när jag träffar honom i himlen. Det blir härligt tycker jag. Men lagen kan aldrig komma in i himlen, håller jag på att säga, eller i det förlovade landet. Men Josua, som hade levt under Mose, han fick nu uppdraget att ta folket in i löfteslandet. Precis som Jesus gör med sitt folk när vi blir frälsta. Då kommer vi in i löfteslandet, i det nya landet som flödar av mjölk och honung. Och det där händer när vi blir frälsta. Och när vi läser den här texten nu från Josua-boken, så har man precis gått över Jordanfloden. Där gjorde Herren ett under för dem. För det gick inte att komma in i landet med mindre än att man korsade Jordanfloden. Och när det var ett så stort problem så gjorde Herren det enda härliga som fanns. Han delade på floden så de kom in. De hade varit med om det undret förut en gång vid Röda havet. Men problemet var att nu var det bara två stycken kvar. Alla andra hade gått under på vägen. Därför att man hade levt i sin Egyptens synd. Det tog en dag för folket att komma ut ur Egypten. Men det tog 40 år för Egypten och den gamla naturen att komma ut ur människan. Och Gud hade sagt åt dem att ni kommer alla gå under här i öknen om ni inte följer mig. Men då står de, Josua och Kaleb, att i dem var det en annan ande. Det fanns en helig ande som de var bärare av. De såg möjligheterna och inte omöjligheterna. De kände sin Gud. Och det finns en skara som är så än idag, som känner sin Gud och som går, även om det verkar vara jättar i det nya landet och problem och allt möjligt. Vi känner ju vår Gud, så vi kan ändå gå in i det. Och nu var det bara de två kvar, och de hade haft hörsägner om det där dopet när de döptes till Mose, som det står i 1 Korinthierbrevet 10. Men nu var det ett annat dop på gång. Det var frihetens dop när de skulle in i det nya landet och Herren öppnade så att de kunde gå igenom. Det där är en förebild på det kristna dopet. För när man ska träda in i det nya livet så går det via dopet. När du blev frälst och tog emot Jesus som Herre i ditt liv, så blev nästa steg att döpas. Och det var det som folket gjorde där när de gick igenom Jordanfloden. Och det är där vi möter Josua nu. I det femte kapitlet i början där så står det om att han omskar hela folket av manligt kön. Det hade ju Mose sagt genom lagen, som ett förbundstecken på att ni tillhör Herren, så ska ni omskära era förhudar på den åttonde dagen. Alla gossar ska göra detta. Det hade man inte gjort. För de som vandrade, de hade inte löftet. För Gud hade sagt åt dem att ni ska gå under allihopa på grund av er synd. Men nu när de kom in i landet och blev döpta genom Jordanfloden och kom in i frihetens land, då blev det dags för omskärelsen. Och allihopa fick under 3 dagar vara där och återhämta sig i Gilgal. Och nu står det här, jag tycker det är så underbart, i 5 kapitlet och i den 9:e versen. När de hade blivit omskurna så står det: och Herren sa till Josua, idag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. Det är det som sker i dopet. Det är att den gamla naturen, den försvinner. brinner och blir begravd. De hade ju längtat tillbaka efter vitlöken och rödlöken som fanns där och köttgrytorna i Egypten. Tänk att äta vitlök i en öken, vilken andedräkt det blir av sådana klagomål. Men det var inte det som de var kallade till, utan de var kallade till att leva i den nya naturen som kommer genom dopet. Paulus undervisar om det här i Kolosserbrevets andra kapitel. Och vi går dit och tittar, det är ett underbart ord. Där han talar om just det här, vad som sker i dopet. Och då ser vi att genomgången av Jordanfloden är en förebild på det som vi lever i. Kolosserbrevets andra kapitel. Och då står det så här att överskriften är där att Kristus är trons grund. Och så står det så här. Vi kan läsa från vers 9. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna. Du talar han till det nya förbundets folk, de som tror på Jesus. Inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. Halleluja! I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Så när de gick igenom havet, eller inte havet utan floden, och så blev de omskurna, så tog Herren bort ifrån dem den här synda naturen som drog dem tillbaka. Och när du blev frälst och döpt, så tog Herren av den här gamla naturen som tvångsmässigt vill få oss att synda och gå den gamla vägen. Och så fick vi uppleva omskärelsens under. Är inte det ganska härlig förkunnelsen första mars så här? Ja, det var flera som tyckte det. Och nu står Josua där i Gilgal, som betyder platsen där man avvältras, där det avvältras synd. I Gilgal som ligger precis utanför Jeriko. Många tror förresten, bibelforskare, att det här är platsen där Jesus döps. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Då är det ju väldigt intressant att se förebilden där också. Nu står Josua där. Vattnet har gått igen i Jordanfloden. Folket, gubbarna, de är omskurna och de har sina problem där under 3 dagar. Och framför dem ser det inte mycket bättre. Kolla vad det står i 6:e kapitlets första vers. Där står att Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Här talar vi om problem för församlingen, ska jag säga. Egypten var borta. Det var avvältrat, det gamla sättet att tänka. Det fanns ingen möjlighet att gå tillbaka igen. Inte ens om man kunde simma. Det var helt stängt, den dörren. Och framför det som Gud hade sagt att ni ska inta landet, så var det helt igenbommat och stängt. Och Josua står där i texten som vi läste från början. Och då kan man tänka, men det blir ju ingenting av det här. Men Josua gör det enda möjliga i situationen. Och vi läste det ifrån den 13:e versen. Medan Josua var vid Jeriko hände sig en gång när han lyfte blicken. Halleluja. När ditt Jeriko är så tillbommat så att du inte vet varken ut eller in. Och du inte har någon väg bakåt och du känner dig trängt. Och där den mänskliga kunskapen är helt borta. Och när de människor som du litar på inte går att räkna med för 5 öre. Så finns det en väg för Guds församling. Och det är att lyfta upp sin blick. Och se upp emot Jesus. Och lyfta blicken och säga, Jesus, nu måste du hjälpa oss. Och det som man anar i texten här, det är att det är en desperat Josua som inte vet varken ut eller in. Men det finns en som vet ut och in, och det är vår Herre själv. Och när han lyfter blicken och ser in i Herrens ögon och lyfter mot honom, så får han se en man stå där med draget svärd. Vem tror ni att den är, mannen är? Vet vad jag tror? Jag tror att det är Jesus själv. För Jesus, han blev inte till 9 månader innan han föddes. Det står om Jesus att hans ursprung är av evighetens dagar. Han har alltid funnits. När han blev människa så står det att en kropp har du danat åt mig? Han fick en kropp som gjorde att han kunde vara i Betlehem när han föddes, och sen kunde han vara i Jerusalem. Men han kunde inte vara i Betlehem och Jerusalem samtidigt. Och han kunde inte vara i Nasaret samtidigt, utan han var begränsad i sin kropp. Men i gamla förbundet var han inte begränsad. Han är ju Gud själv, förmedlaren mellan Gud och människa. Och det som är det stora beviset i den här texten för att det är Jesus, det är att han tar emot tillbedjan. Josua faller ner inför honom och tillber honom. På flera ställen i skriften så möter vi Jesus i Gamla testamentet. Herrens ord kallas han för ibland. När Samuel får uppleva sin kallelse i templet eller i tältkyrkan där i Silo, så står det om Herrens ord som kom till honom och han sa. Och när Samuel hade fått sin kallelse så står det om Herrens ord att Herrens ord fortsatte att visa sig i Silo. Är inte det härligt? Vi tror på en Jesus som är långt innan vi fanns till. En Jesus som är i Gamla testamentets tid. Och när Josua får lyfta upp blicken och så ser han ögonen på denna underbara man, så ser han att han står där med ett draget svärd. Och vad är det för någonting då? Jo, Herren står med sitt svärd. Och det är dels, du kan anteckna det, vi går inte dit, Hebreerbrevets 4:e kapitel. Guds ord är svärdet som skiljer åt märg och ben, ande och kött. Det skiljer åt det svärdet som vi har fått. Och det är vapnet i vapenrustningen. Men när Jesus Kristus, han är också den som regerar med svärdet. Och vi kan se det i Uppenbarelsebokens 19:e kapitel när han kommer tillbaka. Orkar ni lite till? Uppenbarelsebokens 19:e kapitel. Så står det där när han kommer tillbaka igen. Så läser vi där ett underbart ord. Då ska vi se här nu. Det står med ryttaren på den vita hästen. Nu ska vi se vilken vers det var här nu då. Jag såg 11. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn han fått är Guds ord. Och så står det, de himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredes vinpress. Det finns ett svärd som utgår ur Jesu mun. Och det svärdet kommer han att strida med när han kommer tillbaka. Men nu strider han för sin församling och sitt folk med sitt eget svärd. Och när Josua ser in i hans ögon så ser han också svärdet. Men då ställer Josua den där frågan. Är du för oss eller är du mot oss? Är du på vår sida eller är du på någon annan sida? Man kan komma till den här punkten när man undrar, är det verkligen sant allt det här som har med Gud att göra? Besvikelserna kan bli så stora och desperationen så stor som man undrar, finns det något hopp längre? Ta Johannes döparen. Han som sa att min glädje är fullständig nu. Jag är som brudgummen som gläds med sin brudgum. Eller brudgummens vän som gläds med sin brudgum när han såg Jesus. Jag ska avta, han ska tillta. Han var så glad över att han fick se Jesus. Sen blir han fängslad. Och till slut så skickar han bud med sina lärjungar till Jesus och frågar, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Är du verkligen den som skulle komma? Därför att i vårt sinne så kan vi bli så nedslagna och så ensamma och så modfällda. Men då har Herren sagt till oss, lyft blicken och se in i Jesu ögon. För det finns en som står där med svärd. Och har du tänkt på det i texten? Han svarar knappt på frågan om han tillhör oss eller våra fiender, utan det står i den 14:e versen. Nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Halleluja. Då föll Josua ner på sina fötter och tillbad. Amen. Jag är befälhavare över Herrens här. Det som sker här, det är att Josua som var befälhavare över Israels här får lämna över taktpinnen, böja sig ner för Herren som är den som strider för oss och säga: nu får du bli den som strider för oss. Jag kan inte strida, men du kan göra det. Han visar att han står med sin auktoritet och med svärdet. Är det någon som kan få Jerikos bommar och murar att rasa, så är det du. Jag klarar inte av det själv. Och så böjde han sig ner. Och jag tror att varje församling och varje människa måste komma till den punkten då vi böjer oss ner och vi bara säger: det finns ingen annan. Du står där med svärdet. Ta över herraväldet i vår församling. Ta över och gör det du vill. Och bara böjer sig ner för hans härlighet. Och ofta tänker vi att det är i svårigheterna. Och när jag är så nedfälld, modfälld, då ska jag se upp till Jesus och då får han hjälpa mig. Men det är den kristnes vardagstillstånd, ska jag tala om för dig. Att titta upp emot bergen och ropa: varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Det är den kristna församlingens underbara hopp och löfte. Att ständigt få vänta på Herren. För han står där med svärdet hela tiden. Och jag blir så salig när jag tänker på det. Jag ska försöka vara lugn, men Gud har inte gjort så stora under den. Men vi ska se om det går. Det är så fantastiskt den här texten. Jag är befälhavare över Herrens här. Och så säger han de där ljuvliga orden: jag har nu kommit hit. Halleluja. Ja, det var ju ganska självklart. Han såg honom. Men för församlingen som lever under en press från världen och från alla möjliga håll, så står det att han har kommit hit. Kristi ord bor ibland oss. Genom sin helige ande så bor han. Vi tänker nu så här: ja, men tänk om vi hade fått vara med om det där som Josua fick vara med om. Jag ska tala om det. Kan du vara med om varje dag? För Kristi ande bor i dig. Vi har en mycket större uppenbarelse än vad Josua hade. För vi har fullheten av Herren Jesus som har dött på korset och uppstått. Han kommer till oss när vi är beroende. När vi ser upp till honom. Den stora anledningen att vi tycker att det händer så lite i våra kristna liv, att vi inte får uppleva mer av Jesus, det är att vi ser ner hela tiden och försöker att grotta in oss och operera oss själva i vår ogudaktighet. Det är kört. Titta in i hans ögon istället. Det finns ett svärd som strider för dig och som vill gå hela vägen. Och det här kallas för evangelium, när han står där med ett draget svärd. Och då föds det tillbedjan. När vi inser att Gud har aldrig tänkt att församlingen ska klara av det här själva, att leva i helighet och rättfärdighet och utföra Guds verk och hans rike. Utan då får vi bara se att det finns en som har lovat att göra det. Och då böjer vi oss ner i tillbedjan för honom. Vi tillber honom och prisar honom och lovar honom och ärar honom. För han är på vår sida. Varför är han på vår sida? Jo, därför att vi har lagt oss i hans hand. Och den som tror på Gud, den är inte vreden över. Men det är allvarligt att inte tro på Gud. För det står i Johannes evangeliets 3:e kapitel att Guds vrede vilar över den som inte tror. Men när du blir frälst så är inte vreden där. Och då kan du tillbedja Herren. Han är ämnet för tillbedjan. Och det där har du också i Uppenbarelsebokens 5:e kapitel. Vi går inte dit nu. I den himmelska gudstjänsten så får lammet som var slaktat, han får tillbedjan. Vi lovar honom in i hela evigheten. Halleluja. Och det där är så underbart. Och då blir han den som tar över. Mose hade sagt i sitt avskedssång eller i sitt avskedstal. Då har han sagt till Josua, du kan läsa det sen i 5:e Mosebok 31. Så står det där att Herren ska gå före och du ska gå efter. Och det var precis det som han fick uppleva nu. Att han fick ett eget möte med Herren. Och så ställer då Josua den här frågan. Okej, nu är han här, härhövitsmannen, stridsmannen över Herrens här. Och jag har fått tillbe honom, jag har fått anerkänna honom. Han har tagit över allting. Och då ställer han den här frågan som vi är så angelägna om. Vad har min herre för budskap till sin tjänare? Vad vill du tala om för oss? Vad är agendan för vår tid? Vad vill du att vi ska göra? Berätta alltihop, vi vill veta vad du har för oss. Men det finns bara ett svar han får. Och det är inte att du ska, ja, ni ska göra så och så eller läsa Bibeln så mycket eller ni ska göra de här sakerna. Utan det finns bara ett enda sak som han får. Tag av dina skor. Ty platsen du står på är helig mark. Det han hade hört ifrån Mose. När Mose berättade om sin kallelse, hur Herrens ängel hade uppenbarat sig i den brinnande busken. Och det var Guds egen röst som talade ifrån busken med samma budskap. Det tidlösa budskapet till Herrens församling. Tag av dina skor till platsen du står på i helig mark. Han hade hört det. Han hade hört liksom troshjältarna berätta om det. Han hade väl läst i gamla böcker, höll jag på att säga. Nej, han hade ju träffat Mose. Men nu fick han sin egen upplevelse av det. Varje församling och varje troende kommer förr eller senare att få komma till situationen när Herren säger åt oss, ta av dina skor, ty platsen du står på är helig mark. Det betyder inte att Gilgal var en heligare plats än någon annan. Det var inte det som var heligheten. Vi var själv med en ungdomsgrupp i Israel i början på 90-talet och så var vi vid Jordanfloden precis i närheten. Och så var det så varmt, det har jag säkert berättat men jag kan göra det en gång till. Det var så varmt så vi ville bada. Och vi hade varit, och det hade varit dopförrättning och det var prelater där och alla möjliga episkopaler och pastoraler och alla möjliga. Och så blev det så varmt så vi ville ju bada ungdomarna där. Och så skulle vi ner i vattnet och så kom den sån här prelat och så sa han till oss att det är heligt vatten, här kan ni inte bada. Så vi fick gå 50 meter längre ner. Där var det inte lika heligt. Det var underbart att bada där. Vi respekterade honom. Vi sa inte att vi är nya förbundets folk. Vi struntar i vad du säger. Vi bara badar i Herrens namn. Det sa vi inte. För vi är kallade att ha respekt och respektera. Vi kunde ha badat där. För du förstår, när vi möter det heliga så handlar det inte om de yttre tingen. Där får du inte bada, där går det bra att bada. Den klänningen kan du ha, men den skjortan får du inte ha. Eller det där kan du göra eller inte det. Heligheten, den sitter här inne. Herren Kristus Jesus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och när skorna åker av och vi tar av dem så är det själva signumet på. Nu är det inte min egen agenda längre. Nu är det Guds agenda som gäller. Och i den här tiden vi lever i nu, där folk lever i mörker och det är så mycket som vill påverka oss med världslighet och vi får in en ljumhet och alltihop, så är det mer viktigt än någonsin att det finns en församling som i helighet böjer sig under Gud och är avskilda till Herren. Och då ställer du frågan, vad betyder det då? Jo, helighet, det är precis som det här glaset. Det här glaset, det är avskilt för mig. Att vara helig är att vara avskild. Det är inte att vara religiös fanatiker. Det är att någon annan håller i dig och har ansvaret för dig och att du har tagit skorna av fötterna och säger Gud, nu får du vara Gud. Det här glaset, jag kan dricka vattnet, jag kan låta det vara, jag kan vattna en blomma med vattnet, jag kan hälla ut över någon av er. Men då blir det ju inte så öppet att predika sen. Men det är helgat till mig. Ditt kärl är helgat åt Gud. Det blev det när du blev frälst. Då blev det hans. Men när du kommer till punkten när han visar dig vägen och säger nu min vän, är det dags att ta av skorna av dina fötter för jag vill vara Herre 100% i ditt liv. Då tar han hand om vattnet. Och han kastar inte bort vatten hur som helst, ska jag tala om för dig. Han har så mycket levande vatten så att det flödar över. Så att hans verk får ske i våra liv. Och då kan man säga halleluja om man vill. För det här är livet, mina vänner. Det finns en helighet som går bortom det som vi kallar heligt. Ta av skorna till platsen där du står är helig mark. Han hade fått uppleva nu samma som Mose hade fått uppleva. Och kunde gå med frimodighet. Och när han gjorde det, Då kom instruktionen om hur han skulle kunna inta Jeriko. Då kom det härliga instruktioner som är totalt vansinniga. Gå 7 varv runt staden en gång om dagen. Var tysta, säg ingenting. Den 7:e dagen ska ni gå 7 gånger runt och så ska ni skrika på slutet. Amen. Du vet, han hade tagit av sig sina skor. Och då var det på Guds villkor. Och när Gud säger sånt som för den mänskliga sinnet verkar totalt vansinne, så finns det en gudomlig auktoritet bakom orden som han säger. Så att det kommer bli som Gud har sagt, även om det verkar konstigt. Men när jag tar av mig skorna och vågar gå den vägen, så kommer det att bli underbart. Det betyder, men Fredrik, betyder det då att vi ska gå utan skor i världen? Då kommer vi väl frysa? Nej! Det finns andra skor. Halleluja! Och nu ska inte jag ge er en känga, det är inte det jag menar, utan det står i Efesierbrevets 6:e kapitel, ni vet vad jag menar. Halleluja för Efesierbrevet. Får jag hålla på lite till? Ja, nu ska vi se här. Boris har ju berättat att du gick i Vasaloppet, så att det var ingen idé för mig hemma och titta på Play sen ändå. Jag bara skojar. Nu står det här, Efesierbrevet 10 med vapenrustningen. Då står det här i vers 15. Sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. När vi har fått ta av oss våra egna skor, de där skorna som så mycket har varit vår egen vilja, vår egen agenda, så får vi ikläda oss andra skor. Och hela vapenrustningen, det förklarar Paulus i Romarbrevets 13:e kapitel. Det handlar om att ikläda sig Kristus. Hans skor. Och då är det beredskapens skor och villigheten som fridens evangelium ger. Det handlar inte om slavokets skor, utan jag får sätta på mig ljuvlighetens skor där vi går tillsammans med Herren. Och när vi kommer till Jerikos port så kan han både öppna porten eller lyfta oss över den eller ta ner hela muren som han gjorde i det här fallet. Därför att det är hans verk. Min vän, vi går mot avslutningen i detta. Heligheten i församlingen är hans verk. Missförstå mig inte nu. Det handlar inte om att vi blir heliga av att vi gör en gärning, att vi har en ny lära som vi undervisar om när vi har medlemskurs. Alltså tar vi av oss skorna här också, därför att då blir vi mer heliga. Vad lätt vi har. Det här handlar om att vi låter Gud vara Gud i vår församling. Och att vi bygger ett altare genom människor, levande stenar, som har tagit av sig sina skor och bara säger: Herre, det får vara på dina villkor från och med nu. Och jag ser det så tydligt i det som vår församling går igenom just nu. Hur vi har valt att inte strida efter det här köttet som den här världen sett. Utan vi blir stilla och besinnar att Herren är Gud. När Herren förde Israels folk in i landet, så står de Herrens ängel att han gick före och folket gick efter. När vi säger att vi är stilla och han går före, så betyder inte det att vi är passiva, utan det betyder att vi lyssnar in vad vår Herre säger. Och i den andliga kamp, jag vill avsluta med det. Det här med andlig krigföring är populärt. Andlig krigföring, det står i Efesierbrevet 6 om att vi kämpar mot världsmakter och allt möjligt. Det är en andlig kamp. Men den kampen handlar i att stå fast i sanningen. För det är sanningen som avslöjar varje lögn. Det är sanningen som gör att vi är grundpelarna i hela samhället. Det är ingenting annat, utan det är Kristi sanning som gör det. Och när den heligheten och den sanningen som ett offeraltare får finnas i församlingens mitt, så faller elden. Och det är då som vi kan få uppleva hans liv. Det är då som kraften kommer. Och där ska vi landa i den här predikan, att det finns en väg för hans församling i vår tid, helighetens väg. Vi lägger vår egen agenda åt sidan. Och om jag är osams med Pettersson eller Lundström eller Andersson, så går jag till korset med det. Så jag kan inte vara osams med dem längre, utan nu får jag lägga mig vid korset och säga: Jesus, hjälp mig att vara vän med dem. För du är ju vän med dem. För det är helighetens återkomst. Jag är rädd för en församling som kompromissar med världen, för att vi ska ha låga trösklar så folk kommer in. Men en helig församling, den är attraktiv på ett sätt. Varför? Jo, för här bor Gud. Här trivs den uppståndne och här vill vi vara i Jesu namn. Halleluja. O, vad underbar han är. Abrandino Jesus. Och då stod de där skorna att det är beredskapens skor som Herren ger. Tänk vad underbart att få ha de skorna på. Varje morgon få vakna och säga till Herren: Herre, idag överlämnar jag mig till ditt liv. Jag ber om och tackar dig för att jag får vara avskild för dig. Och du ser att det finns synder i mitt liv. Men du vet jag att jag har blivit avklädd den syndiga naturen. Jesus, hjälp mig nu att få se in i sanningen. För sanningen är den att du är fri. Därför att syndens natur har blivit avklädd. Sanningen är den att Herren är med sin församling. Sanningen är inte att vi går under eller att det är så mycket konflikter eller jobbigheter så det aldrig går över. Sanningen är den att Herren Jesus står med sitt svärd och strider för församlingen. Och vi får se på när vår hjälte strider. Och så får vi gå med honom när han säger: kom nu mina vänner, så ska vi gå tillsammans i helighet. Och vet du, när han kommer tillbaka, då ska vi få träda fram tillsammans med honom. Då blir vi honom lika fullt ut. Och då ska vi gå tillsammans med Jesus och vara med honom hela tiden. Fysiskt. Nu är det i anden, men då blir det fysiskt. Halleluja. Nu prisar vi Jesus för hans godhet, att han har sitt svärd. Och så ska vi få lyfta vår blick upp emot den uppståndne och tacka Herren i Jesu namn. Amen. Halleluja. Vi står upp tillsammans och så tackar vi Herren tillsammans, Herre. Fader, jag prisar Jesus. Jag tackar dig för att du står där med ditt svärd. Herre, du ser att Jeriko kan vara så igenbommat för oss. Du ser den som står vid syndens Jeriko, där det är så mycket av synden som man inte har blivit fri ifrån. Den som står vid sorgens Jeriko, där man aldrig kommer över. Den som står vid ekonomiska problemets Jeriko, som vi aldrig kommer in i. Men Herre, jag tackar dig för att du står där med det dragna svärdet. Och jag prisar dig för den trofasthet som du har visat genom åren som ligger bakom. Jag ber att vi ska få tillsammans få i tron och i anden få lyfta upp vår blick den här eftermiddagen. Och se in i dina ögon, de ögonen som förvandlar oss inifrån och ända ut. Som skapar hopp och tro på att det går att följa dig. Tack för Kaleb och Josua människor, där det bor en annan ande som får gå tillsammans med dig. Och jag prisar dig för den heliga andes smörjelse här i avslutningen av vårt möte. Och vi gör det här till en böneplats nu, Gud. Herre, jag ber om att heligheten ska få återkomma. Herre, vi tar av oss våra skor var och en. Och vi ber om att du ska få uppenbara dig själv. I Jesu Kristi namn. Amen, Herre Jesus. Halleluja. O Toniana Sambrendiana. Ombonia Sandiane. O halleluja. Och är det någon som vill komma fram och bara stå här tillsammans med mig och ta av skorna andligt talat och låta Gud vara Gud? Kom i Jesu namn nu, så får du följa med, så står vi tillsammans och bara lovar Gud. Och Herre, spanna sin dini. Och så prisar vi honom. Halleluja. Och Bechinia Sandiana. Halleluja. Åh, vi älskar dig Jesus. Halleluja. Åh, Boronia Sandiana.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!